Amen. Vad underbart att vara tillsammans så här på första advent och prisa Jesus. Eller hur? Som Patrik sa här i början, att vi ska vara mån om att aldrig låta lovprisningen tystna. För då blir vi lätt fariser. Vi blir lätt betraktare som, du vet, en betraktare är en sån som alltid vet hur allting ska gå till. Hur allting ska vara för att det ska vara smörjelse och för att det ska vara det ena med det tredje. Men deltagaren är den som bidrar till att dra ner Guds härlighet, att dra ner Herrens härlighet över en plats. Vilket vill du vara? Betraktare eller bidragare? Du är lite osäker här, men jag tror att det har med din österbottniska blyghet att göra. Du vill säkert vara en bidragare, en sån som med din röst eller med din hängivenhet tillber Jesus. Hosianna. För det, vi brukar säga så här, ingen sten ska ta min plats. Och Jesus säger det, om ni tiger så ska stenarna ropa. Och då tycker jag du kan besluta dig för att ingen sten ska ta din plats, utan du fyller din plats själv. Advent. Väntan och förberedelse. Du kan vänta på många olika sätt. Du kan förbereda dig på många olika sätt. Och jag ska tala lite grann om det här den här söndagen. Jag vill bara passa på att tacka Maria. Var är du, Maria? Där är du, för din öppenhet och din transparens. Det är härligt. Kanske du har någonting i din garderob som är lånat, som du får ta och returnera här nu efter den här gudstjänsten. Det är så bra när vi delar öppet med varandra, så ger vi också varandra möjlighet att både göra bättring och att också inse det, att vi är lite i samma båt, var och en av oss. Vänta, jag ska tala om lite grann om Marias väntan den här dagen, även om det här är inte Maria bebådelsedag. Det var den 9 mars det här året, därför att påsken inföll på. Man firar ju Maria bebådelse som det brukar ska göras, alltså 9 månader innan jul. För det, du kan räkna ut varför man gör det på det sättet. Och ängeln kom till Maria och sa så här att du är... Det var inte Maria. Ängeln kom till Maria och sa att du ska föda en son. Och han ska bli världens frälsare. Kommer med de här stora nyheterna till den här tonårsflickan, den här lilla tonårsflickan som var förlovad med Josef, och berättar de här stora nyheterna. Och när jag läser min Bibel, som du säkert också har gjort, så märker jag att Bibeln använder många naturliga bilder då den ska beskriva ditt och mitt andliga liv. Ditt och mitt liv tillsammans med Jesus. Den använder många bilder som har att göra med äktenskap och barnafödande och sådana här saker. Bland annat säger Paulus i 2 Korinthierbrevet 11:1 att jag har trolovat er med Kristus. Jag har förlovat er. Precis på samma sätt som Maria var trolovad eller förlovad med Josef, så säger Paulus om dig och mig att jag har trolovat dig med Kristus. Jag har reserverat dig för Kristus, eller reserverat er för Kristus, säger Paulus. Ingen annan. Med andra ord, någon som du ska få vara trolovad med. Sen ett annat begrepp som vi har varit lite rädda att använda nu sen Knutby. Och det är i Uppenbarelseboken 19:7 när den talar om Kristi brud. Vi tror ju inte som massmedia målar upp att Kristi brud bodde i Knutby. Utan vi tror att församlingen är Jesu Kristi brud. Alltså församlingen, du och jag, har gått in i ett förbund som liknas vid äktenskapsförbundet tillsammans med Jesus Kristus. Så du ser det på många ställen, så har Bibeln de här olika berättelserna om olika liknelserna om vad det betyder att vandra med Jesus. Och också den här dagen då vi talar om Maria och att vänta på Jesus, så ska vi tala lite om graviditet. Är det okej det? Så här i en kyrka. Är det det? Att vara gravid. Vad betyder det för någonting? Att vara gravid, att vänta på någonting. Det här finns många, många ställen i Bibeln. Romarbrevet 8:23 så talar om att vi väntar på Guds barns förlossning. Vi väntar på ett annat rike. Vi väntar på någonting som ska komma. Samtidigt som det står i Romarbrevet 8:37 att vi väntar på att någonting ska ta form på våran insida. När man är gravid, jag har inga personliga upplevelser, men jag har studerat det på nära håll i min familj. När man är gravid så är det någonting som tar form på ens insida, eller hur? Det är ett nytt liv som börjar leva på insidan. Och det här liknelsen använder Bibeln på många, många ställen. Bland annat Paulus säger det i Galaterbrevet 4:19. Mina barn, som jag nu än en gång måste med smärta föda, tills Kristus tar gestalt i er. Att det andliga livet är lite som en graviditet. Det är lite som en väntan på någonting, samtidigt som det är någonting som händer redan nu. Hänger du med? Någonting som Gud vill att ska växa och ta form i ditt liv. Så jag hoppas här, den här dagen då vi talar med varandra, att du är andligt gravid. Jag hoppas att du väntar på någonting i ditt andliga liv. Jag hoppas att du har en förväntan till Gud. Inte bara att det ska gå som vi brukar säga i Österbotten, som då surt brinner, eller som en lus på en kärsticka, säger det i norra Sverige och så vidare. Utan att det finns en helig väntan i ditt liv, inuti dig, att du går och bär på någonting. Du går och bär på ett liv som du har fått av Jesus Kristus. Inte som ska förbli litet och en liten veke och det lilla ljus jag har. Och sådana här som vi sjunger. Utan som ska växa och mogna fram. Och som ska också föda fram någonting underbart i ditt liv. Graviditet innebär förberedelse. Och det är tur det. Det ska nog vara väldigt besvärligt om förlossningen skulle ske dagen efter befruktningsögonblicket. Eller hur? Det ska vara ganska jobbigt om inte man skulle få någon förberedelsetid alls. Utan det blir som det McDonalds-kristendom, att det blir instant leverans. Med den här väntan, om du ursäktar mig att vi tar en bild av graviditet. Hoppas att du gör det, för det är det mest naturliga som finns. Det finns en 9 månaders förberedelsetid. Därför firar vi Maria bebådelse i mars och jul den 24 december. Därför att det finns en förberedelsetid för graviditeten. Och det här är inte en passiv väntan. Det var därför jag sa i början att vi kan förbereda oss och vi kan vänta på olika sätt. Vi kan vänta på att någonting ska hända på olika sätt. Men det här som Bibeln talar om är inte en passiv väntan. Men tyvärr så lever många kristna sitt liv utan tanke på vare sig förberedelse, förändring eller förväntan. Utan man lever lite grann så här, vad ska jag säga, det är ödet som bestämmer. Det som sker, det sker och så vidare. Oj, var är ni nu pojkar? Nu är ni nog allt för långt fram. Vi kan ta där, stanna där. Har du sett ett sånt här rum i ditt hus, och så får du reda på att oj då, nu ska det bli tillökning i familjen. Va? Nu ska det bli mer. Och då kan du ta, du kanske inte har så där fina möbler, det hittar jag förstås på internet. Så här. Men då kanske du måste ta ett rum där du har huserat förr. Där du har haft allting i prydlig ordning, där dina böcker och din dator och dina grejer har varit placerat. Och så måste du göra om det till en barnkammare. Där. De där två bilderna ser helt olika ut, eller hur? Det är ju inte samma rum heller i och för sig. Men så där kan du få göra om. Därför att du behöver förbereda dig på att det är någonting som ska komma i ditt liv. Det är någonting nytt som ska hända i ditt liv. Och då är det inte bara du längre som får husera med dina böcker och göra som du vill. Utan då alla nästa möbler här är till för det här nya livet som ska komma. Vi börjar ju eventbarn. Och för oss så innebär det en hel del förändringar också, eftersom vi fick tvillingar som första vi fick. Om vi går till nästa bild så vill jag visa min fina bil och min kära hustru här. Vi hade en lite sån här sportigare bil. Det var en Honda Prelude. Det var en riktig stolthet som jag hade. Och problemet var bara det att baksätet var som ett mindre badkar. Man kunde ha en portfölj där, eller man kunde ha någonting annat. Absolut inga barnstolar och ingenting alls. Men jag tyckte det var väldigt trevligt att köra den bilen. Han hade sådana lampor som man kan svänga upp så här. Så lite tufft och lite cool. Den sväng på alla 4 hjul som man kunde fick parkera så där. Det var en väldigt cool bil. Cool bil och cool fru. Och sen fick jag reda på då att vi skulle få tvillingar. Så måste jag sälja min fru. Men jag måste sälja min bil, min dyrgrip, och köpa det här. Opel Ascona med sådana liftback som man kunde få in barnvagn och allting. Och det var nog inte lika roligt att köra den där som att köra den där. Men jag måste göra det därför att vi höll på att förbereda oss för tillökning i familjen. Den väntan vi hade, vi väntade inte heller till att vi skulle få dem att se, tycker de om svart eller vit bil. Utan vi köpte den här, eller vi bytte ner oss till den här för att vi visste att det här måste vi göra för att vi skulle förbereda det här nya livet. Det behövs förberedelse för att föda barn. Det behövs det. Vi kan ta nästa. För när de där kommer, då ska jag säga, då blir det annorlunda där hemma. När de där kommer, då förändras allting. Då får man verkligen ändra på prioriteringar. När en kommer förändras det. Jag ska säga, när två kommer, det är den maximala förändringen man kan ha. När tre kommer, då får du faktiskt enligt Finlands lag så får du hjälp av staten. Du får människor som kommer och städar och donar åt dig. Två klarar du av, och det är vi ett bevis för att det går att göra. Men sen räcker det nog. Men vi går till nästa bild. Vad jag vill tala med dig om, det är att du behöver ha en förberedelse i ditt andliga liv. Du behöver bära på någonting hos dig. Jag ska be att Lena kommer upp och läser Guds ord med oss här ett lite längre stycke, så får du lyssna. Vi faktiskt senaste söndag, då jag tänkte predika den här predikan, så läser vi faktiskt en del av det här. Men jag vill att du ska lyssna till det här bibelstället.
Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynliga Gudens avbild, förstfödd, före allt skapat. Ty honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till för allting, och allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, för samlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himlen. Och från vers 28. Honom predikar vi genom att förmana varje människa och undervisa varje människa med all vishet, för att ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus. För det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft som verkar mäktigt i mig.
Här berättar Paulus om ett mål. Han har ett mål för sitt arbete. Jag tror det är jätteviktigt för oss som troende, för oss som församling, att vi har ett mål för vårt arbete. Han säger att han vill föra fram varje människa som fullkomlig i Kristus. Du kanske tycker att det är ett jättestort och högt mål, och det kan jag väl hålla med dig om, att föra fram varje människa som fullkomlig i Kristus. Men det var hans mål. Det var det han strävade efter. Det var det han ville uppnå. Samma sak är det för oss som troende. Vi behöver ett mål. Och samma sak är det också för den här församlingen. Den här församlingen måste ha ett mål. Någonting som den strävar efter. Någonting som den vill uppnå. Och därför har vi valt att sammanställa det mål eller de tankar eller den längtan vi har i den här visionen som vi har. Att vi vill vara en relationsbaserad församling. Vi vill vara ett center som gör lärjungar. Varför då? Jo, för att kunna ställa fram varje människa, dig och mig, som fullkomliga i Kristus. Innan vi når fram till fullkomningen, och jag frågar ju kanske senaste söndag vem av oss är fullkomliga, och ingen riktigt nu räckte upp handen, och det är väl helt skäligt. Men för det första så stod det att vi skulle bli fullkomliga i Kristus. Det betyder det att det här livet som är fött på våran insida, det här av Gud som har placerats ner i dig när du blir frälst, när du blev frälst, det ska växa och ta mera och mera utrymme vart efter tiden går. Och om den här väntan är passiv, om den här väntan är mer så här ödesbestämd att det som sker, det sker, så kommer den här processen inte nödvändigtvis att ta fart i ditt liv. utan du kommer att stampa på stället, och det är inte så det jättetrevligt att måste göra. Utan vi måste låta Kristus ta form i oss. Och för att det ska ske så har vi utarbetat det här. Vi tror att hur ska det ske? Hur ska Kristus ta gestalt i oss? Jo, vi behöver ha relationer. Vi behöver ha relationen mellan dig och Gud. Eller hur? Den behöver vara i skick, den behöver vårdas. Precis som ett äktenskap så behöver den få näring. Ständig näring. Ständigt ny energi, ny ved på elden. Behöver den här relationen ha. Och sen behöver vi, för att vi ska kunna leva som troende, behöver vi ha relationer med varandra. Hela tiden arbeta på de relationerna så att Kristus kan formas i våra liv. Som jag sa så går det den här processen av sig själv. Utan det är någonting som vi behöver medvetet göra, medvetet arbeta på. Vi har en annan bild, den som vi kallar just den här processen som vi har talat om också många gånger. Att vinna, förankra, träna och sända. Varför har vi den här? Är det för att du ska få ett diplom och hamna i tidningen Vision när du har gått genom ledarskolan? De flesta, jag hoppas alla av er har fått en sån här ledarskolbroschyr när ni kom in här idag. Varför har vi det här? Jo, därför att vi tror att det räcker inte med att bli frälst. Det räcker inte bara att säga ja till Jesus. Det räcker inte bara att bli vunnen för honom, även om det är någonting enormt viktigt. Utan när du blir frälst så behöver en process ta form i ditt liv. Du behöver börja vandra på en väg som leder till Kristus likhet. Det är därför vi till exempel har Jesus helgen, när vi tänker på förankringen. Att när du har blivit frälst så behöver du bli rotad i din frälsning. Hur många tror att det är viktigt? Hur många av er tycker att ni ska börja rotas lite mer? Ja. Ni vinkar med händerna här. Jag tror att var och en av oss har det orsaken till tvivel i vårt liv. Orsaken till att vi ibland vacklar. Det är just det här att vi inte är rotade och grundade i Kristi kärlek. Rotade djupt ner i hans mylla. Så gör att det skakar när det skakar runt omkring oss. Och därför har vi det här som en viktig del av vårt arbete. Att förankras, att grundas i vår tro. Och sen då. Det som du har fått och som jag ska tillbringa några minuter att tala om är just ledarskolan. Hur många har ni fått den här broschyren? Precis, det är bra. Vi är nu inne på fjärde årskursen av ledarskolan som vi börjar efter nyår. Vi börjar faktiskt, ni som har läst den här broschyren vet det, den 15 januari. Vi har det här året beslutat att ha en ledarskola på engelska och en ledarskola på svenska. Det har kommit en del feedback på att vi har en hel del studerande som är här och som kanske far hem till helgerna. Så i år har vi faktiskt beslutat att ha ledarskolan på torsdagar innan bönemötet. Så att det blir lite så här, bibelskolestug. Först är du på ledarskolan och sen är du på böneskolan. Så att det blir en liten synergi här. Vi har gjort det här just för att möjliggöra att du som studerar eller du som kanske inte annars är här på helgerna ska också ha möjlighet att gå med i ledarskolan. Sen på engelska, för ni som är engelskspråkiga, så kommer vi att ha ledarskolan på söndag, som vi hade haft det tidigare. Där klockan 2 till 3:30 kommer ledarskolan att vara. Vi har många gånger sagt det, att vi tror att det är bra för oss att tränas mitt i församlingen. Vi tror att det är bra att utrustas mitt i en församlingsmiljö där man är delaktig. Det är många som får på bibelskolor hit och dit och det är helt också okej. Men vi tror att det är ännu bättre att du och jag tränas och fostras i den församlingsmiljö på den ort där vi ska tjäna Jesus. För att då får vi samtidigt som vi tränas får vi också arbeta och verka för Jesus. Så vi tror att det är allra bäst. Så därför vill jag faktiskt slå ett starkt slag för ledarskolan det här året. Som ni ser så blir det två tillfällen. Och det betyder att vi som är med och drar ledarskolan, vi vill verkligen satsa på det här. Du som kanske gick första året och kanske inte gick igenom hela ledarskolan, vilket var en ganska stor del, så har också möjlighet att hoppa på ledarskolan den här gången. För att gå den klart och på det sättet förkovra dig. Vill också säga det här att det vi gör i församlingen så är inte en ungdomsgrej. Som du ser på baksidan så kostar det 30 euro per termin. Men det kostar 20 euro för studerande och pensionärer. Det betyder att även du som är pensionär, du är varmt välkommen till ledarskolan. Och vi tror att det aldrig är för sent att rustas för att gå ut i tjänst för Jesus. Sen har vi vidare, jag ska inte gå igenom, det här är ingen visionspredikan, jag ska inte gå igenom hela vår vision. Men orsaken till den här cirkeln är väldigt tydlig, jag vill att du ska förstå det. Orsaken är att vi vill gå någonstans. Vi är på väg någonstans. Vi vill fostra varje troende till att bli en Jesu Kristi lärjunge som gör andra lärjungar. Det är den graviditetsprocessen som ska finnas i ditt liv. Du som har, kanske är i början av din vandring eller som vill förkåra dig, att Kristus ska mer och mer ta gestalt i dig. Därför att det är väldigt tydligt, om vi får en följande bild, så säger Paulus det. Det läste vi inte, men det står i 1 och 27 i slutet där. Kristus i dig är härlighetens hopp. Alltså Kristus i dig är mänsklighetens hopp. Förstår du det? Om inte var för dig och Kristus i dig, så skulle den här världen vara hopplös. Den skulle vara förlorad. Men Kristus i dig, den Jesus Kristus som bor i dig, är ditt grannskapshopp. Är dina lägenhetsgrannars hopp. Är dina egna hemshusgrannars hopp. Det är Kristus i dig. Det är därför han behöver få större utrymme. Amen. Det är därför Jesus behöver få större utrymme. För det utrymme han får i dig, det kommer att prägla dem som finns runt omkring dig. Och därför behöver du och jag får mer av Jesus för att kunna ge det vidare. Paulus hade målet högt ställt. Han skulle ställa fram var och en som fullkomlig i Kristus. Och i Judas brev står det någonting fantastiskt. Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet fläckfria och jublande. Det där är Jesus. Alltså det är inte en fråga, när Bibeln skrivs, så är inte en fråga. Jag undrar om du ska klara dig tills du kommer till himlen. Utan det är trosfriskt skrivet. Han, alltså Jesus, som förmår bevara dig från fall. Han ska ställa dig inför sig själv jublande, i härlighet jublande och fläckfria. När du sitter här kanske det finns många fläckar som du tänker på. Många saker som skulle behöva arbetas på. Många saker som skulle behöva slipas bort. Men du behöver inte vara modfälld för den sakens skull. Därför att Jesus Kristus arbetar i dig. Amen. Han arbetar på dig. Han arbetar målmedveten. Och ju mer du låter honom arbeta med dig, så kommer du att se hur mycket mer Kristus tar gestalt i dig. Och när han gör det, så då händer det saker och ting i ditt liv. Tänk dig att Gud tar trassliga människor som du och jag och gör oss fullständiga i Kristus. Va? Det är Jesu Kristi frälsningsplan. Han tar människor som du och jag och så gör han oss fullkomliga i Jesus. Den här processen, den här förväntan skulle jag vilja att skulle prägla dig den här adventstiden. Att du ska förvänta dig att Jesus Kristus arbetar i dig. Han arbetar med dig. Han vill se saker och ting ta form i dig. Att du blir mer och mer lik honom. Jag menar, svaret på dina problemområden, det är att Jesus tar gestalt på de områdena. Eller hur? Svaret där du kämpar, det är Jesus. Det är att du får bli mer och mer lik honom genom att han tar gestalt i dig. Varför behöver vi ha det här? Varför behöver det här ske? Jo, för att du och jag behöver få större hjärtan. Eller hur? Lyssna på Anders då han talar. Nöden som finns. Lyssna på bönämnen som kom in. Där talar jag kanske också ganska mycket till min generation och till de som är lite äldre än jag. Tänk hur många det finns som skulle behöva ha ett hem att komma till. Men jag lyfter på hatten för människor som vidgar sitt hjärta. Som säger, vi vill inte bara leva för oss själva. Vi vill inte bara leva för vår egen bekvämlighet. Utan vi vill vara med och ta in andra människor i våra liv. För de människorna så har den här graviditetsprocessen gått lite längre. Det har vuxit någonting på insidan. Någonting har fötts fram. De är redo att bli andliga föräldrar. Amen. De är redo att bli andliga föräldrar. Att bli andliga fäder och mödrar. Sådana som tar hand om människor som är i nöd. Människor som behöver föras till Kristus. Det finns många sådana. Och jag vet att Gud vill arbeta på dig så att du ska få vara med. Du ska få bli trygg i din tro. Du ska få tränas, du ska få utrustas. Men du ska också få vara med och välsigna andra. Om Abraham står det så här, Gud säger åt honom. Jag ska välsigna dig. Men han stannar inte där, utan han säger, och du ska få bli till välsignelse. Det där är alltid, två steg i det där. Gud vill välsigna dig. Han vill ösa över dig allt det goda han har i sitt förrådshus. Men han vill också att du ska välsigna andra. Paulus säger det att han talar om alltrösts Gud. Han som tröstar oss i all vår nöd. För att vi ska få trösta dem som är i nöd med den tröst som vi själva har fått ifrån Gud. Om inte du och jag får komma in i det, så kommer vårt kristna liv att bli en torka. Vet du det? När du har blivit frälst, när du har blivit rotad i tron, när du har blivit trygg i din frälsning. Nästa steg är inte bara mer information. Att du får mer information och så vidare och så vidare. Utan nyckeln är för att du ska kunna växa vidare. Att du börjar vara med och välsigna andra. Att du börjar vara med och ge dig själv ut för andra människor. Det är det enda sättet att växa vidare som troende. Vet du det? Det handlar inte om hur mycket du vet i första hand. Det handlar om hur Gud har fått beröra ditt hjärta. Så att du får vara med och välsigna andra. Vi ska avsluta vårt gudstjänst här. Nu så småningom när Beatrice kommer fram. Så ska vi vara i bön inför Herren en stund. Hoppas inte julstressen har tagit dig. Att du funderar vilka skåp och lådor du ska städa ur. När du kommer hem. De hinner vi med eller så hinner vi inte. Kan jag hoppas att vi inte hinner. Skämt åsido. Det finns mycket viktigare saker. Att bli upptagen av. Det gäller nämligen att brinna för de saker som Jesus brinner för. Det gäller att prioritera de sakerna som han prioriterar. Och han prioriterar först och främst dig. Det vill jag att du ska veta här den här dagen. Jesus Kristus, han prioriterar dig. Dina behov, det som du brottas med, det som du kämpar med, din livssituation, din familjesituation. Jesus Kristus, han prioriterar dig. Han ska ha mycket andra blommor och frukter och grejer att fundera på. Speciellt när det är den här globala uppvärmningen och allting. Men han prioriterar dig. Han gör det. Framom allting annat. Människan är viktigare än hela resten av skapelsen för Gud. Det är skapelsens krona för honom. Han prioriterar dig. Så om du kommer hit med ett behov den här dagen, så vill jag att du ska få känna det. Att du är prioriterad av Jesus. Han älskar dig. Men sen vill jag också att du ska få prioritera det som Gud vill göra genom dig. Att du ska låta en sån här process av tillväxt i Kristus ta form i ditt liv. Så att du kan få vara med och ge ut åt andra människor. Det är alltid en brist av stora hjärtan i Guds rike. Det är alltid det. Därför ber Jesus, ber skördens Herre. Att han ska sända ut arbetare till sin skörd. Därför att skörden är stor men arbetarna är få. Tack Jesus. Halleluja. Tack Jesus. Jesus, jag tackar dig för dessa fantastiska människor som sitter här, Herre Jesus. Som brinner av en längtan att tjäna dig och att känna dig. Jesus, tack för vad som har gjorts genom dessa händer som finns här, Herre Jesus. Tack för de människor som har blivit tröstade. Tack för de människor som har blivit hjälpta, Herre Jesus. Herre, men vi ber att du ännu mer ska ta gestalt i oss, Herre Jesus. Att ännu mer av dig ska få växa fram inom oss, Herre Jesus. Att det liv som finns på insidan ska ta form, Herre. Det liv som kommer ifrån dig. Halleluja. Herre, vi vill inte vänta passivt. Vi vill inte förbereda oss passivt, Herre Jesus. Utan vi vill, Herre Jesus, att det som finns i oss som inte ska finnas där, Herre, vi vill söka aktivt efter att bli fria på alla områden. Vi vill söka aktivt, Herre Jesus, efter att få vara fria att tjäna dig. Halleluja. Jesus, vi ber den här adventstiden att du ska tala till oss. Halleluja. Tala till oss på olika sätt, Herre Jesus. Vad vi kan göra för att lätta bördan hos de människor runt omkring oss. Vad vi kan göra för att dela Jesus med någon som ännu inte känner dig. Halleluja. Jesus, vi prisar dig. Halleluja.